Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På ett positivt sätt.
Om lurarna. Vill du ha lurar,
Olle? Ja, har du fixat någon ny vignett eller någonting?
Hörs någonting? Nej, det har jag gjort. Det är ingen ny vignett. Men det känns så tryggt. Nu känner jag mig... Jag hade...
Ska du ha lurar?
Nej, jag har aldrig lurar. Jag spelade in första...
Är det för att det är bögigt med lurar?
Nej, det är det inte. Nu är det här med programmet kanske. Men ja. Jag spelade
oj,
in...
Oj, vad rädd jag blir.
Olle, så här, skäggig och grann, rebell. Olle sa precis här innan att... Vet du varför jag inte vill raka mig? Det är för att det inte går att få tag på bara sladden till rakapparaten. Och då blir jag lite motvals, sa Olle. Att han vägrar raka sig.
Så jag får känna mig skitig och det kliar i skägget och jag drar i skägget. Men snart försvinner det.
Klassisk flatlös aura.
Ja, men det är så. Jag känner mig svettig och smutsig också.
Ja, det var så här nu.
Jag är svettig i alla fall, det kan jag säga.
Ja, just det, du har ju gått hela vägen från tennisstadion.
Ja, visst.
Ja. Men Mats, du måste sitta mycket närmare micken.
Jag underskattade stans...
Men jag tror att antingen får du sitta så eller så får du dra micken mot dig.
Okej.
Den måste ändå vara inom, ska jag säga, 15 centimeter måste vara inom. Ja, där sitter du inte bekvämt, så så kan du inte sitta.
Dra den närmare, den är väldigt bra så där.
Nej, men jag vill sitta obekvämt.
Ja, men om du vill sitta... då ska vi inte hindra dig. Men det är nämligen så här då, att jag har ju blivit med...
Med barn?
Det har jag inte blivit. Det kan man tro däremot, ja. På tal om min rondör. Men jag har blivit med poddar. Och nu går nämligen den här podden, alltså Ekset Sport, under Ekset paraplyt.
Så ett nytt paraply, så vi är under ett nytt konglomerat.
Hur många poddar?
Nu har jag två... själv då. Det här är Ekset Sport, den här podden. Det är då den vi har. Och sen kör en egen låda också. Igår körde vi original, eller premiärsittet, temavalet.
Ja.
Och då var jag så nervös. Men nu känner jag mig pigg och trygg.
Men innebär det här att du är vår chef?
Nej.
Det gör det inte.
Det som gläder mig att Mats Knutsson utgår från att Annie Lööf ska få sparken.
Ja, jag tycker också
Mats Knutsson säger, vad skönt det skulle. Ja, vilken lättnad.
Det är en politiker efter Märta Stenevi som jag föraktar mest. Ännu gud vad skönt man kan bli av med det. Jag skulle bli så glad.
Alltså då, ska vi säga, Annie... Det blir så mycket lättare för människor att leva om hon skulle försvinna.
Ja, men det här är en sportpodd.
Ja, visst.
Ja, men det är kul. Man kunde faktiskt betta på valet. Jag missade det på Challenge. Jag tror att det satt alla annars. Jag är lite besviken.
Det var ungefär som Trump-Clinton, hör. Det började på ett visst sätt. Och sen vände det. Helt överraskande. Det gjorde med Trump också. Mm. Jag somnade då. Sen på natten så vaknade jag... Hillary Clinton vägrar erkänna sitt nederlag. Jag ryckte till då i sängen där. Så att,
det var en riktig dramaturgisk saga.
Otroligt,
hörru. När man såg att de var klara. Så tydligen hade ju finskan då, finnarnas socialdemokratiska statsminister.
Marina.
Sanna Marin, precis.
Nej, jag skulle säga Sanna Marin.
Sanna Marin kanske.
Ja, men Tom det där så klippar jag bara skojar.
Jo, finska socialdemokrat. Även Sanna Marin i alla fall. Sanna Marin. Eller
Sanna Marin.
Sanna Marin kanske, ja. Hade smsat till Magdalena och sagt att grattis till valsegern.
Just det. Men menar du att du hade tippat på att borgarna skulle vinna? Hade du gjort det? I så fall är du ganska ensam.
Hade du på känn ändå.
Jaha, otroligt.
Det här var ju en skräll.
Jag skulle också säga en riktig skräll.
Alltså stenkrossen sossarna, vet du, som mobiliserar så mycket folk och LO också bakom ryggen. De fan går till knackar upp på 100 eller på 1 miljon dörrar. Och ändå så förlorar de. Det tyder ju på
ett annat. Med Magdas förtroende. Det är jättekonstigt.
Det är otroligt märkligt. Ja, men för att göra bara till en
sport... Går du vrida, Mats, med lite rakt fram?
För att göra till en sportanläggenhet då, så hade faktiskt... partierna hade... Eller det var lite konstigt. Men det var att bilda regering 2020 på sossarna 1,60 på M och KD. Men statsministerkandidat 1,60 på Magda, det var lite märkligt. Och 2,20 på Ulf Kristersson.
Jag tycker att det var högst omärkligt, för att så var det ju. Och apropå odds...
Nej, men det sa emot varandra.
Ja, okej, då hängde jag inte med riktigt.
Nej, sossarna hade högre odds på bildarregering.
Ja, ja, okej.
Men lägre odds på Magda att hon skulle...
Ja, bli, okay. Här behöver vi klippa på riktigt dock. Men ja, då hängde jag inte med. Men det, det,
man kan ju, som en sportpodd kan man ju ta då att de vänder ett underläge helt enkelt. Men och det har ju hänt i fotbollshistorien.
Ja, vilka underlägen har vi? Vi gör så här, vi pratar underlägen, men först ska vi ta den klassiska vignetten. Och vilken är det, Mats?
Ja, nu kommer jag inte ihåg att det är Love Antell här och
ja, bandet då,
och vad heter det, vad heter bandet, ja. Allt ni bygger upp ska vi ju riva ner.
Ja, ja, men det är nästan allt de bygger upp ska vi riva ner. Men vad heter bandet? Ja. Det, som den vackra staden Firenze på italienska.
Florens.
Florens.
Valentin.
Bra, Mats. Välkomna till 1-1 Sport. Och här sitter jag med Olle Palmlöf. Hur mår du?
Precis, ja, det skiter jag fullkomligt i. Jag tänkte då på hur det var med vändningar som vi pratade om precis. Och det, vändningar, det är ju då förstås när masken vände 2-4 till 4-4. Mm. Masken Karlsson, är det VM 86?
86.
Inte 87. Leif Bork? Nej,
86.
Absolut inte.
86. De vann inte SVM-guld, menar jag.
Sen var det Mats Sundin vände i Finland 91.
91 var det skulle komma till. Och sen så har vi också Sverige-Tyskland i fotboll då, från till 4 lika.
Vi ska ta en annan vändning då. Mats Sandberg sitter här också. Olle var lite stann på där.
På vändning.
Ja, precis. Vändning. Men jo, vi satt där och snackade lite innan då om klassiska vändningar såklart. Det var lite ingången. Och en vändning jag vill dra mig till minnes, som jag trivs väldigt bra med att berätta om. Det var när Liverpool vände mot Milan. Mm. Champions League-finalen.
2005. 2005, förlåt.
95 vann Ajax, ja, tror jag, mot, ja, Milan.
Alltså jag menade 2005.
Ja, men vad hette målvakten som tog alla straffarna?
Dodek. Jerzy Dodek. Han gjorde klassisk kul klipp som SVT hade gjort faktiskt. Det var ganska roligt. De hade klippt ihop honom. Och den här låten, ska se om ni kommer ihåg det. Kanske inte jag. Det här ska se. Det är så kul faktiskt. 1-2, 1-2, Dr. Singy House. Are you ready to do the Magadula? Det var alltså Makahula Dance med Dr. Bakdo som de hade klippt in. Det var roligt.
Var det kompis med han taxi, Calcutta taxikille?
Ja, jag tror han var brorsa. Och så var han kusin med
Dr. Bombay heter han.
Precis, och sen var han kusin med den mexikanska varianten Carlito.
Ja, men tillbaka till vändningar. Alltså, ja. Riktig vändning, det var ju Helsingfors. Sverige låg under mot Finland med 5-1. Och vann med 6-5.
Just
och Sundins vansinnesuttryck på ögonen. Salo var... Han stod med då. Katastrof.
Ja, vi stod där. Sätt
in 5 mål.
Var det inte Lundqvist som stod?
Nej, det var så.
Vilket år pratar du om?
Ja, det var ju vändningen i VM 1-5 till 6-5.
Ja, men vilket år?
0-3 var det.
0-3.
Ja, då stod inte Salo. Förlåt, då stod...
Då stod Salo.
Ja, det gjorde han kanske.
Släppte han i mycket mål igen,
han
Salo.
Han överlevde ju den här katastrofen i Salt Lake City då. Genom att stå i målvakt fotmål. Men sen så tog ju Lundqvist över inte så långt efter det.
Nej, precis. Och Lundqvist stod 2006 i Turin också.
Absolut.
Just när det, med guldet.
Ja. Och sista räddningen där är otrolig. När han får ut den, han får ut ena benskyddet.
En spira, ja.
Fantastiskt. Spira. Nu var det Micke Tellqvist som stod. Vi ska väl vidröra det. Vi har ju en till person i studion. Praktikant Linus.
Ja, ja, precis.
Det är kul att jobba in sån här praktikant.
Men att Linus. Det var Tellqvist, det är förvånande, tycker jag. Har jag fel där också?
Nej, men...
Du brukar ju inte ha fel.
Han hade ju sina år där, Tellqvist.
Ja, men han petade Tommy Söderström från Djurgårdskassen. Sen var han ju bäst i några år. Det var ju...
Ja, och Salo var lite på dekis. Och Salo som har mått jättedåligt av den mobbans barn, så här, fruktansvärt.
Och Salo som petade Söderström som landslagsmålis.
Ja, och Salo som sen har gått och blivit någon form av riksalke.
Så. Ja, men han åkte dit som inåt helvete. Han gjorde någon riktig rattfylla. Han körde på någon skylt och så här.
På motorvägen någonstans körde han in i ett vägräcke.
Ja.
Och olyckligtvis då kom polisen.
Och det har varit i tidningar och sånt där.
Ja, också. Precis. Det var i Västerås på en refug. Han var ju aprak verkligen.
Det var inte Göteborg då? Eller var det i Östersund?
Alltså, om jag säger att det var i närheten Västerås, då kan jag ha fel.
Men kan,
jag
det vara kan det vara i Nyköping också?
Framförallt så är han ju från... är det Västerås?
Västerås, ja.
För att han och Lidas har spelat samma lag, va?
Mm, jag tror Lidas är från Fagersta, fast han spelar i Västerås. Men jag tror
han så var det, Fagersta. Ja. Precis, Fagersta. Och det var...
Liksom Thomas Sandström, han är inte han från Fagersta.
Han är från Fagersta.
Tack så mycket, tack så mycket.
Var inte... eller fan, om man är
från Avesta.
Avesta,
ja. Ja, men det var nästan som Fagersta. Om alltså, man kör alfabet så är det många bokstäver alltså, som är samma.
Speedway-fantomen och Lidas.
Precis,
Avesta.
I samma klass också. Tony Rickardsson och Lidas.
Ja, men så var det. Nu får vi ihop det.
Avesta. Ja, bra hörni. Jag tycker vi går vidare lite grann där. Och första ämnet, jag vet att du har lite tennis.
Men jag har jobbat på ett scoop.
Bra.
Kört lite undersökande journalistik.
För då tänker jag så här att nu kommer CP-magasinet Olle fram här. Mm. Som jobbar lite grävande och kul och så här. Men jag vill bara fråga en sak. Om US Open. Kan ni berätta, vad hände? Alcaraz gick väl hela vägen till final?
Ja, den yngste, och han vann ju, den yngste vinnaren på många, många år i en Grand Slam.
Och slog Casper Ruud i...
Och det var ju för skönt, vi slapp en norrman som dels världsrätt och dels vinna en Grand Slam. Det hade inte passat en norrman.
Men jag tyckte att det är ett underbetyg åt tennisen att Casper Ruud bott i final. Mm. Det måste det vara, även i Paris och i US Open. Och det var första gången på 17 år som inte någon av de tre stora var i semifinal den här gången.
Vad hände med Djokovic? Fick han inte åka dit?
Ja, men, han, det var covid.
Han fick ju komma till Wimbledon, där, och där vann han. Han fick inte komma till Australian Open och där vann ju
Nadal.
Nadal.
Ja, men precis.
Och i Frans Öppnare, där vann Nadal också.
Ja, precis. Och det innebar också att Nadal gick upp på 22 Grand Slams. Och det här betyder så otroligt mycket för Djokovic som då ligger på 21 när han vann Wimbledon. Och han ville kvittera.
Men har han inte kvitterat den?
Nej, han ville kvittera genom att vara med i US Open och vinna US Open.
Och
få 22-22. Så det måste betyda så otroligt mycket för Djokovic med covid. Vad säger du om det?
Allting för en spruta låter ju väldigt märkligt. Alltså hela livet, hela karriären, att bli jämställd med Nadal på antalet stora segrar. Och att ändå spruta kan sitta emellan. Jag fattar inte det.
Nej, och när man vet också hur otroligt mycket det här betyder för Djokovic. Mm. För att i och med att han inte är så lika omtyckt som Federer och Nadal och fansen, så vill han ju bli den största meritmässigt. Så det måste bli otroligt mycket med spruta.
Får jag sväva ut lite?
Ja, gör det. Välkommen.
Får jag sväva ut lite om en hemsnickrad teori? Om en liten tes om varför Djokovic inte vill ta sprutan. Och det är inte bara för att han skulle vara någon form av covid-motståndare eller vaccinmotståndare, och för att han kanske är mot etablissemanget, utan jag tror att det är mycket för att han är serb. Serber okay.
Det är väl religiösa skäl kanske.
Ja, så kan det vara, men också att serber ofta är lite motvalls i det internationella samtalet, för att serber hatar USA, starkare band med Ryssland, hatar EU. Tycker jätteilla om Carl Bildt, kan jag tänka mig.
Alltså, nej, inte tycker det. De föraktar Carl Bildt. Ja, en liten svingpjatt som sprang omkring och trodde han var någonting.
Det är många som gör.
Men han var ju inte man i deras ögon.
Nej, för män, det är ju Karadzic och Milosevic.
Ja, och sen var ju Carl Bildt inte lyckosam i fredsarbetet heller. Han var ju misslyckad.
Det var inte jättebra. Men män för dem, det är ju sådana som skjuter bosniska barn och skickar dem i gropar. Inte alla serbiska, ska jag säga. Men det har varit lite den... Det finns ju någon form av väldigt nationalistisk... Och rör inte oss, kom inte hit.
Jo, men apropå funktionalitet i Serbien vill jag bara säga. Jag var tågluffare för något år sedan. Vi åkte tåg, åkte genom Kroatien. Zagreb, då körde tåget i kanske 100 km i timmen i genomsnitt. När det passerade gränsen till Serbien mot Beograd, som de säger där, Belgrad som vi säger, då drar det ner på hastigheten till 30. Oj. Så det tar så här 7-8 timmar från gränsen till man kommer fram till. Och då varför då? Jo, men spåren är så jävla är dåliga.
Spår, ja.
Men jag tror mer att det är att de är motvalls, som du är inne på. Folk som sitter på tåget.
Men du var inne här på att... Bildt hade misslyckats i förhandlingarna där på Balkan.
Ja.
Men finns det något svenskt som har lyckats i förhandlingarna internationellt överhuvudtaget genom historien?
Ja,
alltså Palme var ju alltså en fiask på 79 då, Iran-Irak-kriget. Men Jan Eliasson, han lyckats.
Nej.
Har någon annan lyckats överhuvudtaget?
Vad hette vår generalsekreterare som
dog? Dag Hammarskjöld.
Precis, hade han inte några framgångar?
han misslyckades. Han lyckades med att bli ovän med Sovjetunionen.
Ja, de,
och med Nikita Khrushchev. Alltså det var ju en vansinnig spänning som han åstadkom.
Ja, vi hade ju Thorvald Stoltenberg, alltså pappan till Jens Stoltenberg, ja, Norges gamla. Han var ju lyckosam. Han gjorde fler. Men vi kanske inte har någon svensk som har lyckats.
Men det var normen det. En annan lite lyckosam herre som i alla fall lyckades undvika ett krig. Hans Blix. Alltså energi, FNs energi.
Han var ju statsråd i slutet på 70-talet i regeringen Fälldin Ullsten där.
Hasse Blix, ja.
Halvlyckad ändå, va?
Var han verkligen det? Är du säker på det?
Nej, inte så att han framstod mer som lyckad när han var vapeninspektör när han typ var 90-100 år.
Jag ska veta det, jag chansade bara.
hur gammal är den Hans Blix?
Alltså han måste vara... jag gissar på att han är 92, men han var ju gammal redan när han var ung.
2003 var han ju typ 75.
Ja. Men han har nog ett högt anseende om sig själv, skulle jag säga.
Han var ju folkpartist.
Ja.
Han ingen tyckte så bra om honom som han själv, tror jag.
Kanske
det är som Carl Bildt.
Hans fru hatar honom. Men jag tänkte på serben.
Hans Blix är 94.
Ja, han lever.
Jag är på 95, ganska okej.
Bor säkert på någon gård i Skåne. Eller
nej, Östermalm måste
det. Ja, kanske små. Kanske någon hus i
Nisse. Starkt är så gammal, ja.
Mm. Men det här med serber. Avsluta det så att inte folk tror att jag hatar serber. För det gör jag verkligen inte. Men känslan är att det finns på nationellt plan. Alltså i politiken. Inte liksom per gemene man. Men i politiken, att man har liksom distanserats lite grann ifrån övriga länder. Man är besvikna på övriga Europa efter kriget.
Men de var fruktansvärt förbannade på USA när de bombade i NATOs namn i kriget. Så de hatar ju.
De hatar USA. Ja. Och det kan man ju någonstans fatta. Jag kan fatta det.
Men det som fixade freden, det var Gerhard Schröder.
Och den tyske...
Han var ju fantastiskt. Det var han som fixade fred på Balkan.
Och KDU här, va?
Han är ju nu, alltså han sitter ju i styrelsen för Gazprom. Ja. Och han har ju liksom gjort det Tyskland beroende av gas tillsammans med Merkel. Så han ligger ju inte så väl till nu.
Hur hög lön har han, tror du?
Ja, hög lön.
Är han polare med Putin?
Ja, jättebra kompis.
Han är det, va?
Jättebra kompis.
Han ligger lite lågt nu, va?
Ja,
det gör nog. Men
Jespers tes igen.
Ja, tes. Jag ville bara avsluta. Och, ja. Så att det är inget mot gemene man om folk tror det. Det är det inte. Utan det är bara på ett nationellt plan så har man också... Man har ju täta kontakter med Ryssland. Och man... Korn i sidan åt EU. Och man tycker nog, likt många, kanske Sverigedemokrater tycker, att det finns ett etablissemang. Typ Rosenbad. Det är bara att i det här fallet så är etablissemanget i Bryssel. Eller i Luxemburg. EU-domstolen eller EKMR i Strasbourg. Mm. Att det är den typen av institutioner.
Som är av ondo, ja.
Och då tror jag att det där kanske spittar av lite grann på Djokovic. Jag tror att han får väldigt mycket ryggdunkningar i Serbien.
Hallå, han är alltså mer än nationalhjälte. Större än Borg var på 80-talet.
Är han större än Tito i Belgrad?
Ja,
vi är större.
Nej, inte en Tito. Nej, när Tito försvann. Då börjar kriget. Den starke mannen lämnar. Vad händer då? Kaos på Balkan. Han måste ha varit otroligt stark i sin tro och sin grepp över folket.
Ja, han var ju en stor diktator. Understödd av Sovjetunionen.
Men Stalin var lika populär han.
Ja.
I Sovjetunionen.
Tills de fick reda på vad som hade hänt.
Ja, och nu har de glömt bort igen, så är han poppis igen.
Ja,
Putin älskar honom.
Ja, Putin är ju, men han lever ju också för något stort Ryssland. Fan, det var politik. Men
sorgen när Stalin dog 1953, en sån sorg finns nog ingenstans i hela världen.
Hur ledsen var Christer Ulfborg, tror du?
får jag fundera en stund?
Det får du verkligen göra, men vi går vidare.
Jag vill också prata om serber lite grann.
Ja,
okay. För att serber, jag har ju en bild av filmer och att de är liksom serbmaffian. Man är ju rädd för serber. Så när jag var i Belgrad, den här resan då, där tåget gick långsamt, så var jag egentligen livrädd för att träffa serber. Jag trodde alla skulle vara 205, liksom tjocka men starka träningsrosbyxor och bara gå och skalla folk och sänka folk.
Linus Bylund frisyr, ja, rakad på sidorna.
Du menar SD?
Ja, precis. Ja, alla ser ut som Tintin-figurer som underrättelsetjänsten gör det.
Men stenhårda. Mm. Men så visar det sig när jag umgicks med lite serber att de hade massa raki hela tiden. Alltså stark sprit.
Supermycket.
Mm. Och när det visade sig att jag kunde dricka raki, då blev jag en i gänget.
Men det är också att du är lång själv och du har skägg.
Det är
bara frillan.
Hade jag pjattat mig som Carl Bildt och inte kunnat dricka raki, då hade de pissat på mig.
Men så är det ju statna. Du är helt rökt om du inte kan dricka sprit.
Ja.
Ja, men det är bara
sorgligt. Alltså drar du undan ett dryckeslag, då är du helt rökt.
Känns som att de inte knarkar så mycket nere i öst.
Nej.
Eller i,
men jag tror att Serbien i alla fall, att de människomaterial, vilket ju, vi pratar om här, stora, starka, jätteduktiga, att de inte är bäst i världen i alla sportgrenar överhuvudtaget. De passar så extremt bra för allting de sysslar med.
Men de är lata.
De borde vara bäst i fotboll. De spelar inte hockey tyvärr. Och basket jättebra.
De är ju
och
rätt.
Handboll jättebra.
Ja, de är ju de, rätt bra i fotboll.
De borde med sitt människomaterial vara mycket, mycket bättre, tycker jag.
Men deras grannar och forna fiender, nu är de ju inte lika mycket fiender längre, men Kroatien, det är ju, skulle jag säga, världens bästa sportnation per capita. Om man pratar handboll och sen också deras nationalsport, som man får säga är vattenpolo. Mm. Och sen fotboll superbra, basket superbra. Det är nog världens bästa bollsportnation åtminstone.
Men det är så 4 miljoner invånare.
Precis.
Det är ofattbart. Ja. Alltså ungefär som Finland.
Så de är bäst, Serbien är inte bäst.
Att Kroatien kan dominera. Men de har också ett människomaterial som är helt fantastiskt för sport.
Men det kallas The Big Four.
Vänta lite, vi kan inte bara lämna.
Det kallas The Big Four i Kroatien. The Big Four finns ju hårdrock också. Vet ni vilka det var?
Men var det inte de på 80-talet då? Metallica, Megadeth, Anthrax och Skid Row, eller?
Nej, inte Skid Row. Nej, Skid Row var tönta, men jag glömde bort vad svaret var.
Mötley Crüe, eller?
Nej, inte det var något. Kan inte du?
Nej,
Slayer, precis.
Var du inte imponerad att du kunde?
Jo, jag var imponerad att vi kunde 3-4.
Anthrax och gänget.
Och Slayer.
Megadeth.
Men det är alltså The Big Four. Men i Kroatien så kallas då basket,
ja.
Handboll.
Ja, fotboll.
Fotboll
och vattenpolo. Men vattenpolo hittar på, det är som varpa.
Även vattenpolo. Man får ju
det är deras nationalsport, den är jättestor.
Man får ju ett ögonbryn att höjas faktiskt.
Ja, men det är ju bara stort bland Dolomiterna. Italien.
Men det finns ju vattenpolobanor överallt där.
Men Mats, vi kan inte bara lämna
men
det
här. Men varför inte Serbien bättre i fotboll?
Nej, men vi kan inte bara lämna Mats.
Är du upprörd?
Det är en jättestor fråga.
Jo, men, men innan vi tar den frågan. Det här med människomaterial och sådär. Kan du utveckla lite grann? Alltså innan som inte får
De är så extremt, alltså då, de är ju stora och starka och vältränade och duktiga med bollar och hängivna sitt land. Är något mer som behövs för att bli jättebra i alla sporter?
Ja, men inte som afrikaner, som Jesper brukar säga. De kan inte spela som lag tillsammans. De är duktiga individuellt.
inte tror jag Serbien är bara individualister. Det tror jag väl. Eller är det så? Du får rätta mig.
Nej,
så
men något måste det bero på. Något måste bero på.
Men de har väl också... Är det inte mycket också att de har haft problem med en del krig och liknande? Att
det de gillar ju krig.
Att organisationen inte har varit så lyckosam.
Det är klart det är så.
För teatern har ändå haft en lyckosam organisation.
Det är inget Tyskland ändå.
Nej, Milosevic brydde sig mer om krig än om...
Vad heter han som drack gift framför ledamöterna i...
Som blir självmord när han stod...
Ja, eller krigsförbrytare terminalen i Haag.
Precis, ja, när han stod där. Jag glömt vad han hette. Han var stor, han var stark.
Det var inte Karadzic. Nej, det var,
nej, det var inte Karadzic.
Kroatien.
Nej, han var Kroatien. Nej,
ja, just det.
Nej, vi har faktiskt glömt bort vad han hette.
Gud, han blandade ihop dem där.
Ja. Slobodan i förhållande i alla fall.
Ja, säkert.
Slobodan eller Joven. Hörrni, vi går vidare och jag tänker att vi ska fortsätta med lite tennis. För att Olle har ju ett kul gräv.
Jag har ett gräv.
Eller och det kanske är så... kul.
Ja, precis. Det kanske bara jag som tycker att det är kul. Det är historiskt att det är så. Jo, men tänkte ni på något speciellt när ni såg raden av kvartsfinalister i US Open i tennis här förra veckan? Om jag drar raden, det var Kyrgios, Kachanov, Berrettini, Ruud, Sinner, Alcaraz, Rublev och Tiafoe.
Ja, nya namn förhållandevis.
Ja, ingen som jag känner in, förutom Ruud och Alcaraz.
Lite luddigt. Så här är det. Alla högerhänta som trycker från baslinjen, alltså inga nätspelare, och kör tvåhandsbacken. Och nästan alltid toppar. De spelar likadant. Förutom Kyrgios som ibland kör stoppbollar och sådär. Men övrigt. Och det har liksom aldrig tidigare hänt, var min tes. Har det hänt tidigare i modern tid att vi haft 8 stycken kvartsfinalister i en Grand Slam där alla varit högerhänta, alla har kört topspin och alla har kört dubbelfattad backen och tryckt från fåren.
Det räcker nog med kanske att högerhänta där, för alltid har väl någon varit vänsterhänt ändå, i alla fall under perioden när USA var sin helsike bra.
Ja, men det är kul att du drar lite teser här.
Vem är den bästa vänsterhäntare? Nu känner jag, det här
är ju Connors och McEnroe, man tänker på det. Liksom. För länge sedan, och även då
Där utanför min specialkunskap, specialistkunskap.
Ja, det är svårt att veta. Expertis. Alltså över historien. De här tre stora som har funnits nu i 17 år, de var ju högränta alla tre. Så att, ja, det kanske har funnits förut.
Men jag har kört från år 2000, Grand Slam-match. Det är ju över 80 stycken, det är ju nästan närmare 90 då. Om man tar från australiska i ordning då, och sen franska, Wimbledon och US Open. Så jag har kollat, min tes var, finns det någon av dessa där alla åtta kvartsfinalister har varit högerhänta, kört icke-serve volley och tryckt från bakplan med dubbelfattad backhand. Och min tes var, det har aldrig hänt tidigare. Mm. Och det började bra. Jag började då från januari när Australian Open är. Gick jättebra 2000, 2001, 2002. Men 2003, då, jag säger nu när det blev nära att det sket sig, tesen. Mm. Då räddas det faktiskt av en marokkan som spelade serve volley. Jag var en, sju stycken alltså, ingick i det här. Att de stod från baslinjen, högerhänta och var baslinjspelare. Men marokkanen Younes El Ayouni, han var serve volleyspelare. Mm. Så han räddade tesen 2003.
Och så, bara för lyssnarnas skull, ska vi bara utveckla lite grann. Mm. Serve volley, att man servar snabbt fram på nät.
Ja, som de gjorde alltså sent 90-tal. När
Agassi
Agassi var ju bara så. Men alltså om man tänker Boris Becker, Pete Sampras, Richard Krajicek, alla de här som var.
Men om man ser historiskt då, så var det ju så att när tennisen var stor i Australien, så spelade ju alla australiensare så på den tiden. Alltså, du hade ju...
Rod Laver
och du hade den här
Margaret Court Smith.
Nej, du hade ju vad heter han som har bimmet då? Nej, jag får tänka till lite här, men de hade ju en spelstil i Australien. Fred Stolle, de var jättebra i dubbel för att de var bra vid nätet, så att då på den tiden så var det ju väldigt udda att de stod kvar, som Björn Borg gjorde då. Han var ju då något av en banbrytare, inte bara med sin dubbelfattade backhand.
Ja, för han är baslinjespelare.
Ja, men precis, han spelade sådana här, högerhänt, dubbelfattade backhand och stod från baslinjen.
Och även McEnroe, eller?
Ja, McEnroe hade en hans backhand.
Tvärtom, han vistade fram mot nätet. Alltså
och vänsterhänt. Nu pratar vi högerhänt.
Stefan Edberg då?
Edberg är en hans backhand, men högerhänt.
Mats Wilander.
Mats Wilander funkar. Och andra sidan, på den tiden tryckte de inte, då ballongbollade de.
Magnus Larsson,
men, han föll in på det.
Men återigen, summan av det här är då att Björn Borg blev en banbrytare för den tennisen som sen blev väldigt stor med dubbelfattad backhand, tryck från baslinjen, stod kvar efter serve helt enkelt.
Ja, och då som helt dominerande i årets US Open, i och med att åtta av åtta kvartsfinalister. Då gick jag vidare med min granskning. Då kollade jag Australian Open 2004, också nära att det sket sig. Och där var faktiskt Federer räddade, för han kör enhandsbacken. Han var den enda. Mm. De andra sju passade in på beskrivningen där. Och sen Australian Open såg jag bara en rolig sak, en bisak bara. Australian Open 2012, man ser ju kubsaker när man håller på och läser på så här. Det var faktiskt den enda gången som alla fyra de största var i semifinal och mötte varandra. Alltså Andy Murray, Nadal, Djokovic och Federer. Enda gången som de fyra var det.
Vilket år var det?
Ja, 2012 i Australian Open.
Det var länge sedan.
Jo. Franska öppna kommer jag till sen. Aldrig nära. Alltid varit någon vänsterhänt eller enhands spelare.
Michael Chang.
Han var ju högerhänt. Då kommer jag till Wimbledon.
Miljen Astase.
Ja, men det var tidigare. Han var ju före 2000.
Mark Philippoussis.
Kör på, det var serve volley. Ja, men visst.
Men det får sticka emellan bara.
Ja, gör det, gärna. Det är roligt att du sticker emellan när Jesper sticker
emellan.
Jag har funderat väldigt mycket på varför det inte finns några serve volley-spelare längre som på Edbergs tid. Så jag frågade någon, det är några år sedan i och för sig. Och han sa då att
någon är, vem som helst på gatan eller någon
på gatan ja.
Christer Ulfbåge på fyllan på
en gammal alkis som Christer Ulfbåge. Ja. Som inte visste någonting som vanligt.
Ulfbåge blir parkare.
Jag skippade svaren från Christer, för han vet ju ingenting som vanligt. Jag gick vidare helt enkelt till mera kompetenta adresser. Men det var så här i alla fall att returnerandet har ökat väldigt mycket med Agassis fantastiska förmåga att slå tillbaka bollen på Becker servar, och att banorna också är långsammare. Wimbledon har blivit långsammare.
Varför då? Är det för att de har något annat material?
De vill ha mera spel än vad det var i Wimbledon förut.
Alltså, var gräset mer som konstgräs då? Att det var mer nedklippt? Eller?
Nej, men det, alltså, slår du en serve så blir det så mycket mer spel överhuvudtaget. Kanske en halv retur, men sen är bollen slut.
Ja, men
publiken vill ha mer.
Och gräset är högre nu?
De har lagt någon matta under gräset som gör att det är långsammare. Så att, svaret är nog att banorna har gjorts långsammare överhuvudtaget.
Ja, men alltså Wimbledon när då Filipposis var som bäst, eller till exempel Ivan Isevich, det var ju tråkigt att kolla på. Det var ju högst, alltså, genomsnitt var det serv, ibland serv, retur i nät och som mest serv, retur, volley, slut. Så det var inget kul att kolla på.
Men Filipposis, hur bra var han egentligen? För att det är det roligaste namnet tycker jag.
Jo, han var ju bra. Han vann ett par Grand Slam.
Han var väl också australiensare?
Han var australiensare. Han såg ganska bra ut. Tvåfager.
Vann han mer än någon?
Kom han inte tvåa bara?
Jag tror han vann en Grand Slam, minst en Grand Slam.
Han var i final mot Federer ett år, vet jag. Och de var för jämstarka då, men då vann ju Federer. Så jag undrar om Filipposis har vunnit någon Grand Slam.
Han har vunnit en Slam. Skulle du kunna kolla det bara så att jag har rätt? Men okay, jag är säker på att han vunnit en Slam.
Vi skiter i så länge då, och så går vi vidare.
Ja, då vill jag kolla. Då kommer jag till Wimbledon, som var den tredje. Du har gått igenom två. Jag har gått igenom Australian Open, gått igenom franska. Alltså min tes funkar ju perfekt.
Och så Roland Garros som man kan säga.
Ja, kommer till då Wimbledon. Och då var jag jätterädd när jag såg 2013. Jag tänkte, shit, alla är ju högerhänta. Bollar från bakplan. Och körde. Och men här var det, räddades av den vänsterhänte Fernando Verdasco som var i kvartsfinal. Som kör enhandsbacken, då blev det var skönt. Och här var det också oväntat, blev riktigt glad. Här var två polacker i en kvartsfinal. Jerzy Janowicz slog Lukas Kobot. Två polacker var i kvartsfinal, mötte varandra i kvartsfinal i en Grand Slam. Var ju otroligt.
Men slog de från baslinjen?
Ja, det gjorde de. Men, jo, men det har ju kollat naturligtvis. Du ska inte tro att det går snabbt att kolla här. Ja, vissa har ju huvudet, men man måste ju kolla hur de spelar och titta på bilder.
Nej, men jag tänker att vi fastnade så mycket vid att de var polacker. Det var ju kul.
Ja, men det var ju kul, två polacker.
Vad hände på polackerna sen?
Ja, jo, han sa, Janowicz vann och kom till semin, fick sluka Mari i semin och Mari vann sen finalen 2013.
Det vill man nästan veta till nästa vecka om du kan ta fram vad gjorde polackerna.
Ja, ska vi gå emellan med Filipposis?
Alltså, enligt Wikipedia förlorade han 98 US Open och 2003 Wimbledon, så han vann inte i någon
annan. Okej, han var i tre final. Ja.
2003 var han kanske jämstark. Jag tror bara Federer han mötte då faktiskt.
Ja,
2003.
Det stämmer.
Och förlorade
det
klart då.
Det såg jag.
Han underskattade Federer, överskattade Filipposis inför den finalen.
Vi går vidare i min granskning.
Ja.
Uppdrag granskning. Jag borde nästan köra den signaturen här när vi närmar mig.
Verkligen.
Okej. Då kommer till US Open. Det gick jättebra, men så blev jag rädd 2002 då jag såg, shit, det är bara en massa högerhänta baslinjespelare. Men så dök han upp. Cheng Schalken, holländaren. Han körde enhandsbacken. Okej, tesen håller. Jag har suttit en och en halv timme kanske.
Cheng Schalken.
Han vann så kom upp en gång också. Visst gjorde han det?
Ja, alltså jag är inte hundra om han vann. Minst final.
Ja, och sen då tänkte jag, vad är jätteglad. Jag suttit där, så kom jag till år 2021. Alltså suttit från 2000 upp alla turneringar i rad. Och sen så kom jag till 2021. Det är alltså en granskning kvar bara. Och då kom jag just upp en 2021. Och då såg jag, fan, det är alltså förra året. Helvete, det var samma sak förra året. Så, 8 stycken kvartsfinalister, alla högerhänta, och ingen enhandsbacken, och alla så från baslinjen. Så granskningen föll alltså på mållinjen. Jag blev jätteknäckt.
Om vi kokar ner det här nu, för de som inte orkar lyssna på min name dropping och det här, så att du kan summera bara för de som vill bara.
Ja, tennisen blev mer och mer likriktad. Vi har alltså en snubbe som heter Christian Rud, var farsan Kasper Rud, som når två Grand Slam finaler i rad, men det dumt och tråkigt för tennisen att de nästan alla som går bra nu står och trycker från baslinjen, alla är högerhänta, alla har dubbelfattat backen. Det är enhanda spel, och här lämnar jag över ordet till Matt som kan utveckla mer. Det är tråkigt.
Ja, alltså det blir ju en robotisering utav, även i pingis faktiskt, och även i golf, för robotisering. Alla gör samma slag hela tiden och det. Så att tennisen är därvid inget undantag. Men det man vill se, tror jag, det är särpräglade spelare som John McEnroe på sin tid och amerikanen som jag nämnde alldeles nyss.
Jimmy Connors.
Nej, inte Jimmy Connors, utan
Michael Chang.
Nej, amerikansk
som jag mötte. Jimmy Arias.
Nej, inte Jimmy Arias. Utan amerikaner som spelar
Pete Sampras.
Som spelar fantastiska returer.
Andre Agassi.
Becker.
Agassi.
Andre Agassi.
Björkman hade kanske ännu bättre returer. Men lite sidospår.
Alltså, Andre Agassi var ju en färgstarkspelare som drog publik enormt. Och det behövs ju sådana spelare.
Iranier, Armenien.
Agassi. Ja, Agassi. Just det. Hans farsa var brottare, tror jag.
Just det.
Av landslagsklass. Agassi.
Ska vi ta den bara en gång till, Mats? Att han... är kanske den som har lyckats dölja sin
flint
mest i hela världen.
Ja, var det tupé han hade?
Ja, nej, en peruk till och med.
Peruk till och med.
Till och med peruk.
Men jag gillade honom för att han hade en egen spelstil. Han var en egen karaktär. Han drog till sig stor publik och var intressant till skillnad mot många, många robotar. Men som du säger här nu så har robotiseringen i tennisen ökat väldigt mycket. Och jag sticker väl ut hakan och säger en gång till här att Casper Ruud gick till final i 2 Grand Slams. Det är ett underbetyg åt tennisen.
Samtidigt jätteskönt att han inte vann. För fatta om Norge hade haft en vinnare i Grand Slam i tennis. Det hade inte lirat bra.
Vad heter han som är så jävla bra på Engelbrektsen, va? På 1500.
Engelbrektsen, ja. Han vinner ju OS-guld och även VM-guld.
Och Kasim Warholm också.
En av 3 bröder Engelbrektsen. Men den här killen är ju som är 21 eller 22 år nu. Han är fantastisk. Och sen Warholm är fantastisk också. Den bästa friidrottaren under...
Ja, fast när han tog världsrekordet så var det fuskskor. Det vidhåller jag.
Håland då? Han är väl inte dum heller.
Så har vi Håland, så har vi Ada Egeberg också. Alltså Norge är bäst i fotboll på både dam- och herrsidan.
Ska vi prata om Norge verkligen?
Men det är för att de har så mycket pengar. Det är för att de har mycket pengar. Att de
men tänk ändå den här Erling Håland, sån otrolig press killen har på sig när han spelar i en av världens bästa klubbar, Manchester City, och lyckas prestera som han gör.
Men jag tror inte han fattar att det är så. Han fattar inte, han är lite dum.
Jag har en liten tes här.
Ja, får höra en tes.
En till tes. Det var nämligen så här, jag var med i en annan podd och jag funderade lite grann för att han har varit med i den här.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har gjort en dokumentär om honom som heter Valet. Det mest ointressanta ämnet någonsin. Varför valde Manchester City? Jo, för att det är världens bästa, kanske världens bästa klubblag. Man har mest pengar, man har bäst tränare, alltså allt sånt där.
Det var väl att hans farsa sa att han skulle välja en klubb.
Och hans farsa spelat där, så att det var totalt ointressant. Men i alla fall, jag tror att Håland kan vara den felande länken. Alltså mellan människor som är kanske inte når upp till samma IQ som det här rummet eller vad det kan vara och som ligger på nivå...
Är de under 70 som man är lite utvecklingsstörd, va?
Precis. Alltså, jag tror inte
har han att Håland, 67?
Nej, jag tror han kanske 73. Ja, ja. Att han är inte på domino-brickmålarnivå. Men han är absolut ingen hjärnforskare. Jag tror helt enkelt att han har inte de här vanliga spärrarna.
Fattar inte att man ska vara nervös. Nej, han fattar
precis.
Inte att det är
svårt. När vi tar oss för någonting, då blir man ju direkt så här, fan, jag grejer inte det där. När Håla gör någonting, så tänker jag, det är klart jag grejer det här. Eller jag tror inte att han tänker
så.
Han bara gör.
Men det bästa med
och så är han lite länder, men
Björn Borg i den kategorin också, definitivt. Fundera aldrig när du spelar tennis. Fundera aldrig när du spelar fotboll. Tänk inte på liksom det som händer, utan bara instinktivt, bara gör någonting. Så att Håland är ju den typen av människa.
Jo, men jag tror att,
som gör fantastiska saker.
En skillnad tror jag är att Håland tror jag är dum. Björn Borg fick anstränga sig för att ha den inställningen. För Björn Borg är ju inte dum.
Björn Borg är stridsmart.
Ja, stridsmart, ja.
Stridsmart.
Han är inte booksmart. Han,
nej.
Men Björn Borg tänkte ju inte heller när han spelade att han aldrig kunde vända 1-5-7-5 i avgörande sätt och så vidare. Eller mot McEnroe 1980 i Wimbledon-finalen. Om man inte bara fundera på hur läget är. Han bara, som de säger i hockey, han bara körde på som Foppa säger.
Jo, men förstår du vad jag menar med skillnaden? Att han kunde ju stänga av, det var en förmåga. Ja. Medan Haaland kan inte ens, han kan varken ställa på eller stänga av. Så han fattar inte hur
han går bara på instinkt.
Ja, men Haaland är ju en profil som världsfotbollen behöver. Du har ju Mbappé och Haaland, de två bästa spelarna i världen på här sidan, så är det ju bara. Men Mbappé är också fantastisk, alltså han är ju ett unikum. Men Haaland är ännu mer speciell, han är ju ett lokomotiv. Jag menar, förstår vilken profil det är, Haaland, i världsfotbollen. Han är helt outstanding där. Han har ju en spelstil som ingen annan har, det är helt otroligt.
Men Mbappé känns smartare.
Han är mycket smartare. Men Haaland är ju så unik. Ingen spelare någonsin har funnits. Mats, kanske Gunnar Nordahl på sin tid.
Ja,
i OS i London 1948.
Gunnar Nordahl gled runt med någon,
nej, men han
med någon jävla gubbmak.
Han bonglade ju på Gunnar Nordahl på den tiden.
Ja, men han hade ju kula Nordahl.
I Milan, skytterekord, OS-guld i fotboll 48. Han bara dundrade på Gunnar Nordahl. Han funderade ingenting heller. Så att, nej, men Mats, den närmaste som
hade han samma spelstil som Haaland?
Ja, han hade ju
jo,
det.
Men Nordahl hade ju inte mycket bättre fysik än vad jag har.
Alltså, det var, nej, men det var länge andra tider då. Det var andra tider då.
1949 så gick Nordahl till Italien då. För Milan och så vidare. Gren och Lee, alla vet det. Sveriges fantastiska innertrio i Milan. Som har,
så var det 49? Då föddes ju alla partiledare som var partiledare 98.
Det var inte 48?
Carl Bildt föddes då. Göran Persson, Birger Schlaug föddes 49.
Lennart
Daléus föddes 49. Vilken grej. Och sen Gudrun Schyman året före.
48.
Ja. Vilken... Också en stor grej i USA med presidenter att de födde 46 eller inget.
Ja.
Med Bush och Trump. Ja, just det.
W. Bush 46.
Eller 48. Nej, 46.
46. Ja. Trump 46.
Ja, då går vi vidare.
Men den som är äldst
Biden,
är, den som är äldst är
Leonborg 49 också.
Ja, just det. Den som är äldst är ju Jimmy Carter.
Nej, jag skulle säga att den som, han som lever nu, ja.
Just,
men den äldste president vi har haft någonsin, det är Biden som är nu. Han är äldst någonsin.
Jimmy Carter, som jag såg en dokumentär om ganska nyligen här.
Jonatskungen.
Han misslyckades ju totalt som president.
Det får man säga.
Han fick stycket av Reagan då, 1980 var det väl.
48. 49 eller vad fan var det?
Carter, klart
han fick ju stryk 82 eller 81 fick han stryk. Han satt bara en period.
Just det.
Ja.
Det var ju den värdelösa Gerald Ford som hette Lyndon Nixon som var ännu sämre. Som ramlade i flygplanstrappan, kom jag ihåg. Alltså på Air Force One.
Han blev också skjuten dessvärre.
Men Gerald Ford, att slå honom lyckades ju till och med Jimmy Carter med.
Men han är ju inte vald. Gerald Ford var ju vicepresident.
Ja, han tog över till Nixon.
Men Carter blev vald.
Ja, och sen blev Carter vald 76, 80 tog Reagan och körde 84.
Men det var ju Gerald Ford han segare som var otroligt enkel att slå då, Carter. Ja. Men Carter har lyckats fantastiskt efter det att han har misslyckats som president. Jag var på OS i Atlanta 1996 var det väl.
Ja, det var 96.
Det var så fantastiskt hur han dominerade forskningslivet och det offentliga livet.
Men var inte han typ som John Kerry var i... Eller var det John... Nej, det var inte John Kerry. Vad heter han som var i Salt Lake City också? Eller var det Kerry? Mitt Romney var det, precis.
Mitt Romney,
Massachusetts birdie.
Mitt Afrika och Mitt Romney, ja.
Vad sa du?
Ja, men så här, Carter har ju lyckats. Carter, hon har misslyckats som president möjligen. Men han var ju lyckad som fredsmäklare. Han har ju lyckats,
precis.
Till skillnad från svenskarna, alltså, vi ska prata om det.
Vi talar om de misslyckade svenska, alltså medlemmar som jag har pratat om här, var misslyckade totalt, Bildt och Palme, som var stora i Sverige, dåliga internationellt. Så är ju Carter en otrolig stjärna. Så att han har ju lyckats då fram till dags dato och bygga upp någonting jättestort i forskning etc. för människors väl och ve i Atlanta som nu prisas något alldeles enormt. Så det är kul att en kille lyckas.
Kul för killen. Men hur fan hamnar vi? Vi snackade liksom om Haaland, men jag hajade till lite grann. Jag tycker det var väldigt spännande och kul. Jag vet inte vad ni tycker, men Mbappé då, som vi pratade om för ungefär en halvtimme sedan känns som. Han har ju en ny flickvän. En
som är transperson.
Hajade du till, Mats?
Ja, alltså transperson, då hajar jag ju till verken.
Är det pekor som säger transperson? Jag trodde man sa transa. Har du blivit pekor
eller så?
Då rycker jag till så här, som det är sådär, ja.
Det är munnen, du bläddrar med munnen som en fisk.
Så låter det.
vad var den instinktiva känslan när så att säga
när det uppdagades?
När det uppdagades att han var tillsammans med.
Ja, men är det bekräftat att det är så?
Ja, det är
otroligt roligt.
Jag tycker att det är väldigt fint.
Han gjorde slut med en tjej tidigare som kanske i vintras då, och så träffade han den här transpersonen som är modell tydligen.
Ja, hon är ju jättesnygg.
Och när Mats säger tjej här nu så gör han citattecken med fingrarna och sen säger
skaka på huvudet.
Ja. Men Mats, kan du till och med tillstå att hon var lite tjusig då, den här transpersonen?
Ja, så måste ju naturligtvis ha varit. Men visste Mbappé om allt det här? Jag vet inte.
Det tror jag att han visste.
Ja, det är som Corneli som tog hem ett par som han trodde kvinnor som visade sig vara män.
Precis, de var ju transvestiter.
Ja, men det är sak samma.
Men det märkliga är, tycker jag, att den är Cornelis Vreeswijk som drogs i smutsen under sitt liv, och speciellt botten med de transvestiterna på Vasagatan som han drog hem då.
Var inte båten han skulle dra till?
Han smutskastades ju så fruktansvärt i media, och nu är han en nationalidol, jag menar, utav en av våra absolut största konstnärer. Vilken förvandling.
Nej, och när han dog, när han var 49, för att det var sjukt, han dog när han var 49, ja. Då var han ju i stort sett bortglömd och ingen brydde sig om honom, men nu är han ju mycket, mycket större ändå. Tänk när han var 49.
Går du att förklara hur man kan göra en sån vändning? Vi pratade om vändningar i början, och Cornelis var ju en sagolik vändning. Snack om valet och vändningen.
Ja, men det är som Bach, han var ju helt okänd hela sitt liv. Ja. Blev stor efter.
Mozart dog väl under Rensen också?
Ja, men Mozart var ju stor under sitt liv.
Bellman, Rensen, en stor
känd. Men konstig grej, Cornelis ligger begravd bredvid Anna Lind, alltså på kyrkogården.
Får man säga att man inte tycker om? Det tycker jag inte alls om.
Nej, men de ligger bredvid varandra. Det är inte konstigt ändå.
Jag gillar inte alls det. Får man vara så?
Du får tycka vad du vill om det. De ligger bredvid varandra.
Någonting jag inte tycker om, det är att döden ska göra att man blir så fruktansvärt bra plötsligt under sitt liv. Hylla någon när hon lever istället och inte efteråt.
Men han var ju en usel farsa, en odräglig alkoholist. Ja. Visst, han gjorde lite, det var ju mycket så här.
Ja, bra taktkänsla.
Ja, bra takt. Och så mycket, det sitter några unga ner på Karl Johan. Han var väldigt rolig så där.
Ja, rolig på något sätt.
Tyckte han själv. Det är ju Bellman-traditionen som går igen. Och så lite kuplett.
Men har
och
man någonsin varit med om lägre ribba för skratt än när han kör livekonserter och berättar lite mellansnack? Vad han än sa så var det.
Och det var mycket så här, polaren här. Ja, så
här. Det var här är ju kverulant.
Han kommer i Bersån och ber en sång.
Ja, så. Inte tog kul, alla skrattade.
Han hade den rättaste publiken, hörru.
Ja, jag tror det också. Men
jag har sett dokumentären om Cornelis två gånger. Jättebra dokumentär. Inte den här senare då när de spelade Cornelis, utan den här när han var riktiga Cornelis. Och hans liv var ju otroligt att erfara faktiskt. Det slutade med att han då, när han var i Brasilien då, när han gick ner så
tog. Nej, det slutade i cancer.
Jo, men hans liv förändrades. Alltså hans kropp förändrades. Det var efter katastrofen då i Brasilien, när de spelade in en film där. Och sen kom han hem som ett vrak och skilde sig.
Ja.
Fattar man, fick knulla i Brasilien.
Ja, säkert.
Cornelis.
Han låg ju still.
Det var ju det han gjorde.
Ja, men han betalade väl också för sig.
Jo, han låg ju still. Han sov.
Jag säger inte att det är så, men jag.
Nej, jag ska säga, vet du vad? Han blev knullad, tror jag.
Ja, men han fick inte betala för att bli det.
Jo, men precis.
Men det var ju mycket tjejer som väntade utanför hans hotellrum, alltså över en period då.
Ja.
Men efter äventyret.
Inte bara tjejer, så att säga.
Nej, efter äventyret i Brasilien så tror jag att det tunnades ut ordentligt.
Vem är det mer som är stor i det är någon mer som är stor i Brasilien?
Jag kan dra någon som är stor. Och det har jag, alltså, jättelång människa. Såg ni att Tyson Fury ska göra comeback?
Och ja.
Till slut möta Anthony Joshua i boxning.
Det ska bli väldigt kul, tycker jag.
Det ska bli jättekul.
Vem tror du vinner?
Jag skulle fråga Mats det framförallt. Det beror inte så mycket om du tror, för du kan inte så mycket boxning. Men det blir december nu.
Jag kan mycket.
Och Fury är 34, Joshua är 32. Fury är alltså obesegrad. Den enda boxningsvärldsmästaren, ska jag säga, som är obesegrad överhuvudtaget.
Och så kallar romkungen, fast med ett lite
osäkert. Rent allmänt ändå, alltså då det här med boxning sen många år tillbaka, har väl devalverats på något sätt, liksom golfen gör idag.
Jo, det är så. Men om vi låtsas nu att det är ändå stort. Visst, det var störst på Ingmars tid, och sen då var det liksom världens största titel. Det är devalverats nu, visst är det så.
Mohammed Ali också.
Jo, visst är det så. Men om vi låtsas att det är ändå hyfsat stort nu. Han är ändå obesegrad. Han har, ska jag säga, han har 32 segrar, 0 förluster, en oavgjord.
Jag har ju sett hans matcher på tv, alltså.
Jo.
Pay-per-view.
Det har jag gjort. Jag är intresserad av boxning som bara den. Det var ju mitt stora intresse när jag jobbade.
Jo.
Det var det, verkligen. Så att jag var ju intresserad som bara den utav Lille Neklund.
Men är det inte ett underbetyg till boxningen då att en som, förlåt, du ska komma tillbaka för men att en sån som Floyd Mayweather Jr. Är till 50 bast och ändå sopar banan med de yngre killarna.
Ja, men det är inte tungvikt.
Alvarez. Nej, men det är bält, eller ja, välter det, men det är ändå fan,
jo, men det är klart,
han är nästan
det.
50.
Visst, det är ett diskussionsämne.
De här boxar så tråkigt, han är så defensiv.
Ja, men han är väl världens bästa kanske inom tiderna boxare.
Jo, men otroligt tråkig och defensiv.
Jo, så är det ju. Men jag tänker ändå att han måste ju ändå vara bäst defensivt.
Jo, men visst är så. Men om vi går till Fury, och vad som är kul med honom, han är ju lång, visst är, han är ju rätt otränad, småfet.
Och... Ja, lite som, vad var det vi pratade om förut, Gunnar Nordahl.
Ja, men precis.
Men är brittisk Gunnar Nordahl, småfet. Eller lite som Håland, fast Håland är ju
väl så. Nej, men det är svårt att jämföra Nordahl, tycker jag, med honom där.
Jag går med min quizfråga. Nu har jag peggat upp här med Tyson Fury.
Mot varandra, eller?
Ja, jag har peggat upp med Tyson Fury, så får ni inte quizfrågan. Så får ni se det som en ledtråd eller som en luring. Är ni med? Vilken världsmästare vid namn Fury har givit följande citat? Och jag har översatt fritt ifrån engelska. Översättningen låter lite stolpig, men det är det bästa jag kunde åstadkomma. När också pedofili är legaliserat så kommer djävulen att hämta oss alla. För då är den santaniska treenigheten fullbordad. Ty de övriga två delarna, abort och homosexualitet, har redan blivit lagliga.
Har någon sagt det?
Är det boxningsvärldsmästaren Mike Tyson? Alltså nästan Tyson. Ja. Mm. Eller är det sprintvärldsmästaren Tyson Gay? Eller är det boxningsvärldsmästaren Tyson Fury?
Måste vara boxningsvärldsmästaren.
Jag tror att det är B.
Jag tror det är C.
Tyson Gay.
Vet du vad, jag måste läsa om det. Det är så här. Jag måste läsa om det. Som man får klippa in. Vilken världsmästare vid namn Tyson har givit följande citat?
Ja, just det. Jag tror att det är B. Tyson Gay.
Vad tror du?
Jag tror att det är nummer C.
Det är nummer C. Det är bokstavligt Tyson Fury. För han är ju djupt troende katolik. Och han har träffat påven och massa grejer och är lite knäpp.
Ska jag bara berätta vad jag trodde att det var Tyson Gay? Ja. Jag trodde att han var från Jamaica. Kom jag på mig själv realtid. Han är ju från USA.
Han är från USA.
Och förmodligen superboka hela den biten. Ja, det var okej, det var ju dumt.
Nej, men alltså boxare är ju på något sätt, vad säger man, de är hämningslösa och de... Vad säger man? En människa som inte har några gränser överhuvudtaget.
Gränslösa
människor, där har du. och sådär. Så att det, alltså då, Tyson Gay, där finns det ändå någon liten hämning till vad han säger, tror jag, i det här fallet. Och även på punkt A där. Alltså Mike Tyson funderar nog inte på någonting överhuvudtaget. Han var ju visste ingenting om någonting.
Det känns så också att, otroligt oreligiösa, både Tyson Gay och Mike Tyson.
Nej, alltså... Nummer C, absolut, absolut.
Ja, men vad bra. Jag vill också dra ett historiskt skop. Jag missade min skopet när jag körde min research på tennisen.
Nej, det var väl lite, jag tycker
det
var,
ja, men det skets ju i US Open 2021 när det var samma sak. Men jag vill dra, alltså, om man går tillbaka lite i tiden så vill jag då koppla lite här till, för en som drog tillbaka obesegrad, liksom Tyson Fury nu, Rocky Marciano, precis. Han vann ju 55 och slutade då obesegrad. Och så blev en vakant titel som Floyd Patterson mötte Archie Moore. Och Floyd Patterson vann.
Flyttade han ut i skogen typ?
Det måste vara.
Rocky Marciano.
Alltså han kallade för pipskägget nu. Alltså Moore, pipskägget.
Ja, just det.
Men det var ju så att när Ingemar tog titeln så var det ju väldigt svacka kvalitetsmässigt.
Alltså. Jo, men det var det. Och Patterson försvarade titeln 4 gånger. Sen kom Johansson och tog den 59. Och sen skulle han försvara den 60. Och då är det nämligen så, man knyter an lite grann då, för det skulle bli VM-match nummer 100 i historien då, 1960 Polo Grounds i New York. Och det var den första officiella var alltså 1889, och aldrig tidigare hade hänt att en fallen världsmästare hade tagit tillbaka titeln. Skulle Floyd Patterson bli den första som återtog världsmästartiteln. Och nämligen så att före den här returmatchen så träffade Ingemar Johansson Rocky Marciano, han höll på honom, som träffades fysiskt öga mot öga. Och då berättade han för Ingemar att han faktiskt höll på att torska när han mötte Jersey Joe Walcott 1952. Och då golvades Rocky i den första ronden, och då berättade Rocky skrattande när han träffade Ingemar att det var en hård höger, jag såg stjärnor och var färdig för slakt. Det var bara Walcott att ta för sig. Men han fattade inte det. Och istället för att sätta in nådastöten mot mig så gick han bakåt. Och med det här, Ingemar borde lyssna på det här. För när Ingemar mötte just Floyd 60 så var det så att Ingemar fick en chans i den andra ronden, då satt han en höger som skakade Floyd ordentligt. Och hade man lyssnat och tagit liksom lärdom av detta och gått på och mörsat på, då hade kanske historien sett annorlunda ut. Mm. Då hade kanske Ingmar försvarat sin titel 60 och varit kanske en av de största. Här var mitt skop i
Snyggt. Det var ju, Ingmar var ju, han var ju dränerad, han var marinerad i hyllningar över hela världen och sådär, så att han var, hade ju tappat proportionerna också till och också slarvat med sin träning under det året 59-60, så att han var inte preparerad för den där matchen som han var 59 känns... och även då 61 på något sätt.
Nej, han hade kört uppvisningsboxning också och liksom gått in på den här grejen att han liksom ville skoja lite grann och gick upp med hakan mot motståndaren när uppvisningsboxades för att liksom sen gå undan med den, och det funkar inte på riktigt, då måste hakan vara inne. Det föll han på.
Kändes ju rätt dum Ingmar, va? Generellt sett.
Det var han inte.
Men Ingmar,
var han smart?
Ja, det ska jag säga.
Det var inte Håland med
ett, men nej, Håland var det.
Som Björn Borg.
Ulf Båge.
Ulf Båge, knappt.
Men Ingmar var ju som Björn Borg, stridsmart.
Ja.
Det var han. Men däremot så var han ju dålig på slutet. Jag kommer ihåg, vi skulle snacka med Ingmar i Radiosportens studio då. Han dog i 2007, tror jag.
2009
dog han, annars var det rätt. Och några år innan då så kunde han ju komma då till teater. Då glömde jag bort att komma. Och sen när han var med Elving där i studion, han var med i Elvings program efter 3, så kom han ut till Radiosporten för att bli intervjuad där. Och då hade han med sig Edna och han var väldigt desorienterad. Och
det men var dement,
var det? Han
hade Alzheimer.
Han visste inte vad han var
någonstans. Efter knocken här på Polygram 60, han låg och skakade 30 sekunder på benen, det var en otäck knock. Och den Alzheimers kom just från knocken här som vi pratade om 60.
Men då var det synd om Ingmar, för att han var ju en... Han var ju elak och ilsken på slutet genom sin sjukdom, det vart han. Han tappade humöret jättemycket. Men han var desorienterad i radiohuset och i studion, kommer jag ihåg. Och folk pratade med honom, han visste inte alls. Och Edna drog med honom faktiskt. Han visste inte hur han skulle gå ut i studion till exempel. Och inte ut i korridoren på radiohuset heller. Och inte på trapporna heller. Och inte ut på Hoxenskärgatan heller. Men Edna eskorterade honom. Men han var ju så elak så Edna lämnade ju honom. Det funkade inte. Han var så fruktansvärt elak.
Men skilde de sig? Nej.
Skilde sig.
Men det är ofta som är sådana som är dementa. De som är snälla under livet blir elaka när de är dementa. Och tvärtom. Det är lite spännande. Har jag sett på en intervju med sådana
som
kan
jag, sånt. Det är som jag då i så fall om det händer.
Ja, men står du och garvar och du är Ulf Båge. Ja, men hängde du på lite?
Ulf Båge är nog tvärtom. Han har varit elak, kanske blir snäll efter en dement.
Hörrni, på tal om USA och Ingmar och hela den biten. Det är nämligen så att jag har absolut inget skop. Jag har läst i Aftonbladet.
Har vi inte skopat färdigt för idag?
Nej, jo,
jag är helt matt.
Jag läste en grej i Aftonbladet, Albin Ekströms artikel, om ett nytt förslag. Det är nämligen så att Chelsea har en ny ägare, och då på tal om USA, så han är från USA.
Han vill sparka om Thomas Tuchel, det är inte det sjukt. De vann ju Champions League, han är jättebra. Så man, inte konstigt. Vad tror du ska bli bättre?
Det ser riset ut.
Okej, det ser riset ut.
Kort minne, alltså Tuchel var tydligen besvärlig att göra med.
Ja.
Och sådär, så att ägaren då... tydligen...
Den nya Todd Bowley.
Ja, just i kontakterna med Tuchel så sades det då i alla fall att han var väldigt besvärlig, till och med bland tränare i England, och har att göra med och sådär. Så att det låg honom till stor last tydligen.
Han har ju tappat, vad jag förstått, omklädningsrummet helt.
Och det där handslaget han inte släppte handen var ju väldigt roligt också.
Det tycker jag var roligt bara.
Ja, det var ju roligt.
Det var rätt åt Conte.
Han språk med Conte efter deras match.
Ja, men visst.
Ja, det var väldigt
kul. Det var snudd på slagsmål, hörru.
Ja.
Men det var ingen fördel för...
Tuchel hade ju klippt Conte.
För det var ingen fördel för Tuchel eller för Conte heller. Den träffar mellan de två.
Men det såg också ut som en galenskap, en aftershave-bild eller scen, när han kom efteråt såhär, hej, du vet inte sådär vad Italiena gör, hej.
Man ska med teatralen.
Man
ska ha husvagn, ja.
Ja, det blir lite så. Jag vet inte, vi pratade om Peter Rangmar innan. Peter Rangmar och Conte åker runt på turné, Jan Rippe.
Ja, tänk att Conte överlevde Peter Rangmar med så många år.
Ja, just han är död, Peter Rangmar.
Men Conte är ju inte död. Nu ska vi se, Conte, han är ju rolig att se, vilken otrolig...
Var det Conte fotbollsspelare med i då? Jättebra 82,
jo, va? Han, jag tror det är senare, så han spelade väl i Juventus?
Ja, men nu var vi Conte, vi avbröt vid Mats, förlåt. Conte? Det var jag som avbröt. Ja, Conte, precis. Ja,
Conte,
avbröt.
Conte, inte Conte.
Nej, det var det jag övergick. Ja, det var lite snygg övergång. Conte. Det som gick för fort för dig.
Vilka andra Conte med vokal efter? Conto.
Nej, men jag tycker de här tyska tränarna då, Klopp och Tuchel då. Nu är Klopp lite illa ute också faktiskt efter Liverpools otroliga
kräftgång
kan man nog säga. Men Klopps ställning är väl stark. Jag har känsla av att Klopp är något enklare att göra med än med Tuchel faktiskt, och att Klopp har en starkare ställning inom laget och det. Men
Liverpool har också lite, till skillnad från Chelsea då, som länge då man hamnar efter de två stora, alltså Liverpool City, trots att man nu också har värvat, man blev ju av, det är ju inte kanske Tuchels fel, men Rudiger och Christiansen, hela backlinjen, och så har man ersatt dem med Wesley Fofana och Koulibaly, och ändå ser det riset ut bakåt. Jag tror att det är mycket det också, och som sagt att han har tappat omklädningsrummet.
Oh, jag bara hittar här, Bruno Conti, mycket riktigt, landslagsman Italien 80-86.
Tack så mycket Conti.
Tack så mycket, ja lite så. Nu känns det bra igen.
Men återigen, jag tror att det är svårt att sparka Klopp, tror jag. Pep Guardiola och han, de gäller för att de två bästa tränarna i världen. Men högstatus. Att sparka Klopp.
Man är också inne
det måste mera för det faktiskt.
Man är också inne i en lite generationsväxling. Man sålde Mané. Vilket jag inte var riktigt förtjust i kanske.
Det kostar skjortan.
Och sen tog man in Darwin Nunez från Benfica. Mm. En bra säsong i ryggen. 750 miljoner. Började med att skalla Christiansson i...
Utvisad.
Ja, fan heter han Christiansson? Jo, nej det heter han inte alls det. Det är någon dansk i alla fall som han skallar. Blev utvisad, 3 matcher avstängning. Så det började ingen
bra. Var
det
en dansk skalle?
Ja, eller det var typ hakan.
Det var inte Höjgård då?
Nej, det var backen i Crystal Palace, kommer inte vad han heter. Okay. Ja, skitsamma. Men i alla fall, nej det är fan inte skitsamma. För jag får fan klippa det här. Andersen, Joakim Andersen, vet inte det? Jo, Joakim Andersen. I vilket fall så tror jag att Liverpool är inne i ett generationsväxling. Man spelar mycket med Harvey Elliott, 19 år och så vidare. Men tillbaka till...
Men grejen med honom med Klopp är att han har varit så duktig på att sköta generationsväxlingar hittills. Han har hittat nya spelare kontinuerligt under flera år. För det är inte det som är hans grej.
Framförallt har han varit väldigt duktig på att få ihop en trupp som är ganska svag eller som är ganska tunna
trupper. Det säger du nu, jag menar åren som har varit, alla år så har det varit så att han har på ett snyggt sätt blivit av med de spelare som har varit nästan på väg ut och ersatt dem med nya. Han har haft en väldig koll på det.
Men man har haft väldigt tunna trupper innan också. Det är det jag vill komma till.
Har man bara vunnit på tur då eller?
Nej, jag tror inte. Man har ju haft en otrolig elva. Men sen har man också kloffat väldigt bra på att få spelare som kanske inte alls är toppspelare innan och utvecklas till. Wijnaldum till exempel, som gick till Barcelona. Var
lite som Varberg.
Ja, kanske lite.
Wijnaldum, ja.
Som gick till Barcelona, nu är han utlånad igen.
Sa någonting där. Men
vad är PSG också?
Jag tror
eller Värnamo, man tänker på han som är två i skytteligan.
Ja, Antonsson.
Precis.
Han var i PSG, var han utlånad till Barcelona. Var han inte det? Det var
men alltså Klopp har fått sparken en gång vad jag vet, det var från Dortmund i alla fall. De hade ju en offensiv spelstil som kontade sönder, så att Dortmund, de var i final i Champions League 2013 mot Bayern München och förlora. Men det var ju toppen för då var det karriären för Klopp.
Tycker man kan se lite liknande tendenser nu faktiskt.
Sen gick det ju neråt då, och då fick han ju sparken mot Dortmund, men hans namn i världsfotbollen är ju sen Dortmund ändå väldigt stark, så att det var ingen sensation när han kom till Liverpool med tränare.
Nej,
där.
Men också en grej som jag tror har varit ett problem för Liverpool i år är att man har ganska svaga mittbackar förutom Van Dijk. Och Van Dijk har inte riktigt varit lika bra som han var innan knäskadan. Förra året tycker jag ändå att man lyckades lösa det.
Men är de inte mätta då bara?
Jag vet, nej, alltså det tror jag inte. Man vann inte ligan förra året, man torskade Champions League. Jag tror att det finns en revanschlust i laget.
De hade ju svacka i förfjol och i fjol också under en period, och låg ju långt efter City men kom tillbaka säsongen 2021. Men jag tror att det gäller att hitta, att få grabbarna påtända, alltså då, ordentligt påslagna.
Menar du påtända?
Jag menar både påtända och påslagna.
Då blir det jävla svårt att hitta heroin.
Det var därför Darwin Nunez skallade Andersen.
Men jag tror att en tränare måste kunna få ut maximum av sitt lag, och i Premier League då, som är så otroligt tufft, även mot mittenlagen faktiskt, av typen Brighton och det, så det är jättesvårt. Så att, kan du inte få grabbarna prestera maximum i nästan varje match så ligger du dåligt till. För då blir det som för Liverpool. Då är de för bekväma helt enkelt. Och då gör de inga mål. Du måste, för att göra mål i fotboll måste du jobba fruktansvärt hårt. Ja, jag, så att det är väl det som har gjort. Han har inte lyckats motivera
grabbar. Jag har några punkter som jag tycker är... Jag tycker att truppen som sådan är för tunn. Man har, nummer två, man har haft massa skador. Vilket också är viktigt. Nummer tre, som du säger, Klopp har inte riktigt fått igång de här spelarna som är lite på gränsen till att vara toppspelare. Jag tycker inte Henderson är en toppspelare egentligen. Jag tycker inte Joe Gomez är en toppspelare. Jag tycker att Joe Gomez för mig är en mittens back i Premier League. Det är ett problem som Liverpool har med Matip, inte heller någon vidare back tycker jag. Helt acceptabelt.
Så inte också en smal anfallare med tunn mustasch. Det var inte konstigt då att Ian Rush ersattes av John Aldridge som såg exakt likadan ut.
Jo, det var också att skulle inte Robbie Fowler bli den mustaschprydde? Sen drog Robbie Fowler enligt utsag och ladd.
Ja, men precis.
Och sen, men det är intressant ändå tycker jag med Premier League, världens bästa liga i fotboll, hur den har tack vare Pep Guardiola i alla fall blivit en spelande liga. Man kan se gamla matcher. Det var det här kick and run fotboll, det var värdelöst att se, alltså de bara slog upp bollen framför så rusade ner mot kortlinjen och det. Så att fotbollen i England har blivit fantastisk och, den 10 april 2022 spelas en av de bästa matcherna som någonsin spelas i hela världen. Då var det seriefinal inom citat mellan Manchester City och Liverpool. Slutade 2-2 fast City var ganska överlägsna. Den matchen, oj, oj, oj. Herregud, vilket steg framåt för fotboll.
Jag vill ge...
Det var ungefär som mötet mellan Federer och Nadal i Wimbledon 2007.
Jag minns.
Sporten tog ett till en ny nivå, så var det.
Eller Thomas Leandersson och Dick Webber i bowling. Nej,
i bowling.
Jag skojar bara. Nej, men jag tror att... jag vill bara ge en liten shootout till Arsène Wenger. Som betyder jättemycket för engelsk fotboll. Även om man kan störa sig ganska mycket på Wenger. Och att,
Det är väl synd om honom, hela hans liv i fotboll. Nu sitter han på sin åldershöst och bara tittar på fotboll den dagen.
Men det var också väldigt mycket att han tog in 14-åringar. Alltså, det var lite konstigt.
Det räcker ju med
modern slavhandel.
Jo. I livet räcker det med fotboll, gör inte det?
Jo, men den här Todd Bowler då, för han vill ha mer fotboll.
Nej, men du kan inte få för mycket fotboll. Jag menar, livet och fotboll är ett... Det räcker.
Nej, och Todd Bowley vill ha ännu mer fotboll.
Ja, men han, det är helt rätt.
Han vill ha en All-Star-match mellan norr och söder. Vad tycker du om den idén i Premier League?
Skitdålig.
Vad tycker Mats? Du vill ha mer fotboll. Vad tycker du?
Ja, alltså, jag tycker nog ändå, trots allt, så som i många sporter, att det kan gå till för mycket matcher. Alltså, för mycket grejer som golfen. Det blir för mycket för mig. Det måste vara... kärnverksamheten som står ut i full blom på något sätt. Så att All-Star-matcher, jag vill spelarna ha det. Ekonomin och tvn, ja, men spelarna, vill de ha så mycket matcher?
Klopp är superant. Det var ju lite därför jag tog upp det också. Därför vi pratade om Klopp någonstans, från min sida i alla fall. Klopp är jätteanti, tycker att det var inom, han var väl raljerad på presskonferensen efter Ice-matchen och tyckte att intressant, sa han bara.
Ja, jo,
och att vi kanske ska ta hit Harlem Globetrotters. Han var lite sådär...
sarkastisk.
Ja, precis. Och sen sa han väl det som alla tänkte, tror jag, alla tycker. Att 4 månader fritt har spelarna i USA. Ofta i ligorna där. I Europa så har en spelare kanske 1 månad fri, max. Mm. Och då ska man klämma in en jävla All-Star-match där. Ja, jag är emot.
Alltså, ekonomin och det och tvn och alltihopa får inte dominera över sporten, tycker jag. Det får inte bara vara pengarna, som i våran SHL i hockey, där det bara handlar om pengar, 82 omgångar i grundserien. Det är vansinne, tycker
52,
jag.
52, va? Du tänker på NHL.
NHL, förlåt mig.
Jag måste ändå få...
Fel av mig igen.
Men Mats, Olle, tror ni inte att Klopp tyckte att det redan var lite bögig också?
Jo,
det känns som det, att, det känns som att Klopp tycker mycket lite bögigt.
Ja, i det tror jag.
Det är inte jag sa det, det var Klopp.
Alltså, kärnverksamhet är A och O. Det är i fotboll och även i hockey.
Så vi spolar den igen, enkelt.
Ja.
Då kan vi lägga på ett spolljud, August. Ja,
trevligt.
Ja, hörni, vi
var det dagen kanske?
Det var väl dagen, vi har suttit och pratat väldigt mycket. En fråga bara, Matt, som jag tror både jag och Olle undrar över. Hur går det med hunden? Så innan att äktenskapet har blivit lite stormare efter.
Det var ett
ganska bra äktenskap fram till den 9 juli anno 2022. Då fyllde valpen 2 månader, så när som på 2 dagar. Den föddes den 11 maj 2022.
Alltså, ni fixade en valp?
Vi fixade en valp, men alltså... Äktenskapet har blivit stormigt sen dess.
Vad är det som har hänt då, om att berätta?
Ja, det behövs inte så mycket för att det ska, så att säga, tippa över. Tipping point, som de säger i växthuseffektens spår. Det kan också ett äktenskap vara tipping point.
Men bråkar
det? Jo, men valpen lever och frodas, eller vad är det som har hänt?
Den lever och frodas, det gör den verkligen. Och den är snart drygt fyra månader, men är väldigt vild och så vidare. Så att du får inte mycket tid, så att säga, i lugn och ro. Sådär, va? Så
tycker
att,
du om valpen?
Jag älskar ju hundar, det är verkligen.
Jo, men förra hunden hade du ett speciellt förhållande. Det var ju ni verkligen. Har hunden, den nya, knutit an till den? Eller?
Ja, det har ni ju inte gjort. Nej. Men det kanske börjar göra.
Marie då, hon,
men jag vill inte att den ska knyta an till mig. Det ska vara mångas hund, tycker jag. Det, alltså, den gamla hunden.
Munnen säger en sak, ögonen säger en annan sak.
Alltså, Malle var ju 15 bast och dog den 18 februari 2022. Som jag sagt förut. Och det var en av mina värst sorgligaste ögonblick faktiskt i mitt liv överhuvudtaget.
Men var lika nära Maria?
När hunden togs bort.
Ja.
Och sen fattade sig någonting. Så vi pratade om att vi har en valp av samma blod som Malle var.
Vi var ett barn.
Ja, samma blod. Alltså,
Ja, har ni fått det med valpen?
Ja, vi har fått det. Och det är en underbar hund och det. Och det är klart, då kommer man till landet, ska ut och gå, så är det kanon att ha en hund alltså. Mm. Men sen kan det också vara jobbigt. Vi har ju skilda sovrum nu, till exempel jag och min fru, sen hunden kom. Det har vi verkligen.
Gick det till då, Mats?
Hur det gick till? Ja, alltså, jag är ju väldigt trött på morgnarna, som många vet att jag är, så att jag vill inte bli väckt klockan 7 på morgon helst alltså, utan jag vill sova lite längre, till 9:30.
Så hunden sover nu med Marie, så att säga?
Ja, hunden sover med Marie nu, det gör den. Och hon kan gå upp tidigt på morgonen, men jag kan inte somna förrän vid 3 tidigast på nätterna. Så att det blir för kort sömn för mig. Jag var inte bra då. Men så att jag ligger i ett eget rum, både på landet och i stan.
Men ämnar ni att flytta ihop sen igen, eller tycker jag att det är rätt nice nu, lite själv?
Ja, får jag fundera över det?
Det kan ta det nästa vecka.
Det är ganska skönt kanske.
Men har du installerat liksom en tv-skärm med lite laptop och grejer? Kanske lite lotion?
Nej, men jag vill bara själv på nätterna. Det är min bästa tid nästan, att gå och plocka hemma och titta på dokumentärer på tv, ja. På Play, och det, jag älskar det, att inte vara i ekorrhjulet.
Kan det hända att du knäpper över till sena Baywatch också när det är sån dag, så att säga?
Bra tips.
Hörrni, tack för det och lycka till med Marie och hund. Det där får vi ta nästa vecka. Jag tänker att vi går ut på en låt idag.
Ja, och till nästa vecka ska jag skopa med något som håller.
Ja, men det var väl ändå, jag tycker, framförallt boxningsskopet.
Ja, men det var ju skop, fast det var över 50 år sent, men visst.
Det var ju bättre skopet.
Ja, visst var det.
Boxningsskopet var jättebra. Mm. Och det var också sånt som ingen, faktiskt, där kan man inte träda på själv.
Nej, så är det.
För det där är en sån här grej som man kanske måste ha pratat med den här ilskna dementet här.
Måste ha varit med helt enkelt.
Ja. Ja, men precis. Och jag tänker, Mats, idag får du välja låt som vi går ut på.
Vi tar väl den vi brukar, Florence Valentino.
Ska vi gå in och ut på samma låt?
Ska vi gå ut på en annan låt? Någon låt som du tycker om?
Ja, jag är sån här country-älskare.
Country? Vilken låt ska du tycka om?
Det är ju Hank Williams då.
Hank Williams. Vi gör så här, vi går ut på Hank Williams. Vad tror du om låten... vad tror du om Lovesick Blues?
Alltså, jag har många i skallen och den där låter ju fantastiskt. Jag har många Hank Williams låter i skallen, men den här låter ju helt fantastiskt.
Tack för idag, tack att ni har lyssnat. Tack Mats, tack Olle.
Tackar.
Tack Linus.
I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet daddy. Such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.